Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Kan jag än en gång säga varmt välkomna till Hockeypuls-podden som står på två ben, ni vet. En gång i veckan snackar jag NHL tillsammans med Jonathan Lindqvist och en till två gånger beroende på dagsform bjuda in aktuella gäster från Hockeysverige. Och med mig idag har jag en kille som hyllats unisont de senaste veckorna. Och det är inte för vad han uträttade i OS, även fast han faktiskt blev målkung där. Utan för att han tillsammans med sin lagkamrat Joakim Nordström valde att lämna CSKA Moskva och KHL efter Rysslands invasion av Ukraina. Ni fattar vem jag snackar om vid det här laget. Jag gästas av Lukas Wallmark som just nu laddar för VM med Tre Kronor. Visst är det så. Och välkommen till podden förresten.
Tack så mycket. Jo, men det stämmer bra. Det är full laddning här, så det är riktigt roligt.
Ja, jag tycker att vi börjar i den änden och blickar mot VM i Finland. Hur skulle du säga att din personliga form är för tillfället?
Jag tycker den blir bättre och bättre. Det blev ju ett litet, eller ganska långt break där. På några veckor och så där, så man inte var så mycket på is och kunna spela matcher och sådär. Så det har blivit successivt bättre tycker jag, och hoppas att jag kan fortsätta bygga vidare på det och toppa formen här framöver.
Truppen då? I dagsläget ser det ut att kunna bli ett Tre Kronor med en mix av OS-spelare från Peking som du var en del av och en handfull, kanske ett dussin NHL-spelare. Hur ser du på den i stort här?
Jag tycker det ser spännande ut. Jag tycker vi har, som du säger, jag tycker vi har en rätt skön mix. Och men vi känns som ett motiverat lag och alla vill verkligen är här för att vinna liksom. Men jag tycker det ser spännande ut. Så det gäller att få ihop gruppen här. Det är en del nya ansikten och lite nytt folk och sådär. Men det gäller att få ihop gruppen och tror jag kommer bli roliga veckor framöver.
Ja, skulle det bli VM-debut för dig om du tas ut här?
Ja, precis. Jag var med på något VM här för många år sedan, men då blev jag aldrig anmäld faktiskt. Och sen så det hade blivit VM-debut. Det hade varit jävligt skoj faktiskt.
Hur är det egentligen att vara en spelare i den här förlagan till VM-truppen innan samtliga spelare är anmälda? Alltså, hur reagerar man på alla ja och nej tack från NHL? För jag kan tänka mig att man på ett sätt känner att ja, men det är klart, jag vill ha ett slagkraftigt lag i VM. Vi ska ju ta guldet, men samtidigt så värnar man ju om sin egen plats. Man vill ju inte bli struken, så att säga.
Nej, så är det ju med att jag tror någonstans att jag tror att du måste påverka dig själv på något sätt. Jag tror inte du kan fokusera så mycket på vad som händer runt omkring dig, utan men se till att göra bra ifrån sig och passa på att ha riktigt roligt. Få förunnat att få med här och få med landslaget, så det gäller att njuta och sen ta för sig och visa att man vill vara en del av det här, så att säga.
Jag var ju på plats i Peking och följde er under resan där. Nu slutar det på ett bittert sätt med en fjärde plats efter förlusten mot Slovaken i bronsmatchen. Men det jag slogs av var att utifrån i alla fall så upplevdes det vara en väldigt homogen grupp som tyckte om att vara med varandra. Det såg ut som att ni trivdes ihop. Och nu får ni mer fler killar från den upplagan och lite kryddat med NHL-spelare här. Känner du att ni har bra stäm just nu i dagsläget?
Jag tycker absolut. Jag tycker att du valde ett ruggigt bra ord där. Jag tyckte också att vi hade en ruskigt homogen grupp i Peking och alla verkligen slet för varandra och hade kul tillsammans. Och det tycker jag vi har nu också, så det är också ja, men ledarteamet som gör ett bra jobb med det och sätter ihop en tajt och så pass bra grupp liksom. Och det tycker jag vi har byggt vidare på nu, och det känns som att det finns samma inställning och uppoffring här nu som vi hade i Peking.
Kan du inte ta det lite kort här, Lukas, just tränarkonstellationen med Garpenlöv, Ragnarsson och Åkerblom. Vad tycker du om den och vad har de för styrkor och hur ser relationen ut mellan coacher och spelare?
Jag tycker alla tre är riktigt bra, bra tränare, fantastiska människor också. Och det smittar av sig liksom, att man när man har en härlig och omtänksam liksom stämning i och runt laget liksom, du smittar av sig till spelarna och vi har jäkligt kul när vi är tillsammans och ja, men då blir det extra så här att man vill verkligen man vill vinna lite extra när man har en så pass tight grupp och få ihop det liksom. Så det är en riktigt bra tränartrio och jag hoppas att vi kan avsluta på topp här för deras skull också liksom, och göra ett riktigt bra VM. Det vore ett roligt avslut för dem här i Tre Kronor nu då.
Jag inser att den frågan fanns det nog bara ett svar på. Det hade varit uppfriskande dock om du gick ut och totalsvågade tränarna här inför VM. plats i laget.
Nej, det hade jag verkligen inte. Alltså jag tycker de är fantastiskt bra tränare och fantastiska människor. Så de ska ha all cred här och vi kommer att ha ett ruggigt slagkraftigt lag i Finland.
Okej, men vi släpper VM för ett ögonblick och tar istället placera hockeypulslinsen vid månadsskiftet februari-mars. För där och då förändras världsläget totalt när Ryssland beslutar sig för att inleda ett attackkrig mot Ukraina, vilket självklart sedan också spiller över till andra grenar i samhället, inklusive ishockeyn. Det här syns ju inte minst i KHL där krigspropaganda klistras fast i arenor och klubbar ställer sig aktivt bakom Vladimir Putin. Och Lukas, den här världen befinner du dig i? Till exempel spelas en träningsmatch i slutet av februari mellan CSKA och Spartak Moskva där Putin och krigsbanderoller syns bakom bänkarna. Hur var det att leva i Ryssland och spela för CSKA under den här perioden?
Men det var först och främst så kom det som en chock liksom. Jag kom till Ryssland där efter OS och han väl tror jag var där i 2 dagar och sen bröt kriget ut och samma dag som det bröt ut så skulle vi spela en träningsmatch mitt på dagen, så jag hade som inte träffa laget eller varit nere på hallen någonting efter OS, utan direkt in där till matchen. Och sen var det ju satt ju den där banderollen som du pratade om, satt ju i båset, så det var ju det var ju en chock och man visste ju som inte riktigt vad som hände. Sen gick det ju några dagar liksom, man började fundera på det här vill man inte stå bakom liksom och vara en del av. Så då tog jag och Jocke, vi ringde upp agenterna och sen hjälpte de oss och ta kontakt med klubben och vi kom överens och klubben var också väldigt medhjälpliga mot oss och när vi förklarade situationen och hur vi kände och hela den biten, så var de faktiskt ändå hjälpsamma och så ta oss ut ur kontraktet. Så det var faktiskt väldigt snällt av dem. Och sen det är klart att det blir ju någonstans en ekonomisk käftsmäll för oss, men å andra sidan det var ukrainska familjer och barn och allt vad de får lida av det här, så är det ju egentligen ingenting för mig och Jocke att säga upp lite pengar för att visa visa vårt ställningstagande liksom. Det är ju bara en väldigt liten del i det här och sådär. Så det var, för oss var det i alla fall, ja men vi ville liksom hem och vara på säker mark och inte stå bakom något av det där.
Ja, det är ju väldigt hedersvärt av er att ni satte ner foten på det där sättet. Jag känner att det finns väldigt mycket att ta i här och vi ska ju såklart bena ut allting och frågor ska ställas. Jag vill börja med att fråga om hur CSKA kommunicerade med er spelare när kriget inleddes. Erkände de att Ryssland hade invaderat Ukraina och hur snackades det egentligen i omklädningsrummet om det här?
Nej, men det blev ju som för oss blev det som en ganska speciell situation i och med att vi... Det var ju som ganska snabbt in på OS och vi hade ju som knappt hunnit varit där innan det bröt ut. Och sen när det väl bröt ut så ville man ju bara därifrån så att säga. Man snackade ju inte så mycket om det utan jag ville som inte ens... vara en del. Man var ju ingen glädje när man direkt kom på hallen och skulle träna och man visste att det var krig liksom. Så den här glädjen till hockeyn och allt det försvann ju där och då. Det sa även klubben när vi skulle bryta kontraktet, då sa de att de hade sett det på oss liksom, att vi var väldigt låga och det är inte så konstigt, det är ett krig liksom. Så det snackade inte skitmycket om det i omklädningsrummet och sådär, men det är klart att ordet ändå, alltså det nämndes ju liksom, men det kändes som det tonades ner en del ändå för att säga.
Sa dina ryska lagkamrater någonting om det? Fördömde de det eller hyllade de Putin och aktionen?
Nej, det var ju absolut ingen som hyllade det utan... De var också väldigt försiktiga och prata om det. Så det blev att man inte... När man väl var på hallen så pratade man inte så mycket om det. Ingenting alls egentligen. Utan det var väl mest jag och Jocke som pratade gemensamt om det. Och båda var inställda direkt på åka hem. Och agenterna var väldigt schyssta. Och kunde hjälpa oss ur på... Ja, men ganska snabbt efter det bröt ut och så och det kändes väldigt bra faktiskt.
Var du rädd under de där dagarna, Lukas?
Ja, men jag var faktiskt lite, alltså jag var lite rädd, det måste jag ändå säga att jag var. Jag tyckte det var otäck situation. Man vet som aldrig riktigt, man vet att landet liksom är krig och gått in i ett krig, vad kommer hända när det är klart tankarna flög omkring när man satt i lägenheten själv på kvällen liksom det var en otäck situation och ska jag vara där och spela hockey och tycka att det är det roliga som finns, det gick som inte ihop. Ja, pusslet gick inte ihop liksom, utan man ville bara därifrån det var skönt att det gick att lösa.
För du kände att du inte kunde dra på den där CSKA Moskva-tröjan som är så tätt förknippad med regimen, det är ju Röda armén. Du kände där och då att det här är ingenting jag kan stå bakom och därför valde du det här beslutet.
Ja, exakt. Alltså, jag ville inte vara kvar i landet. Å andra sidan så var ändå klubben hjälpsamma med att verkligen ta sig ur kontraktet också. Men jag ville ju inte vara förknippad med kriget och då valde jag och Jocke ta ställning till det och åka därifrån istället.
Ni lämnar ju 4 mars. Ni hinner spela 2 slutspelsmatcher med CSKA, du och Joakim Nordström. Sen ni har brutit tystnaden den här veckan så har ni översvämmats med kärlek från alla håll och kanter. Vad känner du för de lovord ni har fått här?
Nej, men det är klart man blir rörd liksom. Det har varit fantastiskt fina ord. Och å andra sidan så tycker jag att för mig så kändes det som helt rätt att göra liksom. Nu vet inte jag hur andra situationer ser ut och sådär, men för mig personligen och ja, men även för Jocke så kändes det som helt rätt beslut men det är klart man har blivit rörd och ja, men varm av all den kärlek man har fått sista tiden, såklart.
När ni lämnar då, vi vet ju att många flyglinjer stängdes ner helt och hållet och fortfarande håller stängt. Var det svårt att ta sig ur Ryssland rent logistiskt?
Ja, det blev lite krångligare än vad det egentligen är då, så att säga, som du säger, när flygen stängdes ner. Men det blev lite tåg och lite bil och sen tog vi oss ut till Finland då.
Kan du berätta om rutten, hur ni tog
er? Ja, där ska faktiskt Jocke ha en stor eloge för han som bokade snabbt och bokade tåget där. Det var från Moskva till Sankt Petersburg och sen bil från Sankt Petersburg till finska gränsen. Till Helsingfors då. Och det tog lite tid, men det var ju skönt att ha med sig Jocke i alla fall. Och ja, att vi hade varandra, det kändes tryggt och tryggare liksom och ta sig hem. Men det var lite bökigt, men det var det värt det.
Från att kriget bröt ut 24 februari tills ni lämnar, nu har du pratat lite om det, men om du kan gå in i mer detalj om hur dialogen med CSK såg ut om er situation och kanske även mer gällande avtalen, hur det praktiska löstes.
Men det blev ju allting blev väl som man precis spelade OS och sen visste man att när man kom hem från OS så skulle slutspelet dra igång i klubblaget då. Så då var man inställd och laddad på det och sen bröt kriget ut när man precis har kommit dit, så det, som jag sa tidigare, det blev en total chock. Sen hade man ju började man ju direkt fundera på vad det som händer och sen trodde man väl att det kanske skulle vara någon dag men det fortsatte ju bara och fortsatte än idag, så det är väldigt hemskt. Men
fick ni någon stöd från Svenska Ishockeyförbundet under den tiden?
Ja, men vi har haft, tycker jag ändå har haft en bra dialog med dem och ja, men de också, om det är någonting som ja, men de kunde göra liksom, så hade de gärna hjälpt till också, men nu gick det att lösa på ett bra sätt och klubben var förstående till vårt beslut och ja, men de såg ju på oss att vi inte mådde bra liksom, och sen det är klart man har ju en familj hemma som också var orolig och inte tyckte det var något de vet ju inte om man är trygg eller osäker liksom, men jag pratade, hade ju dialog med dem hela tiden och de hörde ju också på mig att jag inte var trygg och kände mig osäker, så det är klart att då blir det ju en tråkig situation för dem också, så att säga. Så då ligger ju de sömlösa hemma för att man vet inte vad som händer i ett krig liksom, och ja, så det var ju en svår situation, men väldigt tacksam att det gick att lösa och att man kunde ta sig hem helskinnad.
Det har ju rapporterats om att du gått miste om miljonbelopp på grund av att du rev kontraktet. Mellan tummen och pekfingret, hur mycket rör det sig om?
Ja, alltså jag ska inte gå in på några summor, men det är ju klart att det var en ordentlig smäll. Det är ju klart att men både jag och Jocke hade ju kontrakt över nästa år också. Så det är, som jag sa, det blev en ekonomisk käftsmäll, men å andra sidan så är det för mig ruskigt sekundärt i en sån här situation. Jag menar, vad Ukraina som land och vad familjer får vad de upplever just nu är ju betydligt, betydligt mycket värre än att jag gick miste om lite pengar. Så det är egentligen ingenting jag tycker att jag och tala om ens liksom.
Nej, men du ska inte skriva ner den saken heller, Lukas, tycker jag. För det sägs ju att det är drygt 10 miljoner kronor, om inte mer. Du vill inte säga en exakt summa, men är de uppgifter som har sipprat ut i media hyfsat korrekta?
Ja, men det är de. Så är det absolut.
Jag har hört om spelare som skulle bli återbetalningsskyldiga om de bröt sina kontrakt. Att de skulle få betala runt 2/3 av den lön som de redan hade tjänat på sina avtal. Hamnade du där också?
Ja, men som jag sa tidigare så var klubben väldigt hjälpsamma mot oss. Och vi kom överens. Vi kom överens tillsammans. Och jag vet inte hur andra, hur deras situationer har sett ut. Men jag kan bara säga att i mitt och Jockes fall så kom vi och klubben överens. Och det kändes väldigt skönt i alla fall.
Om jag ställer frågan ganska rakt då, fick du behålla lönen du hade intjänat under 21-22 säsongen?
Ja.
Okej. Hur ser du på det att du och Jocke Nordström lämnar? Senare så har ju även André Petersson också lämnat sin klubb, han stack några veckor senare. Men det fanns 15-20 svenskar som stannade kvar och spelade i KL-slutspelet. Nu har ju dina tidigare lagkamrater Adam Reideborn och Claes Dahlbäck fått väldigt mycket skit, men det finns ju fler också som valde att bli kvar i Ryssland. Om jag ställer den öppet, hur ser du på det? Att det var så pass många som inte valde att göra som ni?
Ja, alltså jag tycker det visar alla sitter i olika situationer. Jag vet inte hur deras situationer har sett ut. Och det är lite som du var inne på tidigare med utköp och kontraktslängder och så vidare. Men du måste ju också ha råd själv ekonomiskt liksom. Det är en väldigt, väldigt svår sits, så egentligen så tror jag är bäst om de själva får svara på det, utan jag tycker det visar ändå att vilken sida och jag, Jocke och de som lämnar stått, och sen hur situationer och så ser ut hos andra.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen. På IKEA.
Jag har faktiskt ingen aning om och kan inte svara på.
Nej, det förstår jag. Gällande transferkortet då. Där har jag fått uppgifter på att det finns spelare som skulle kunna bli låsta för nästa säsong om de har eller har haft avtal med sina KHL-klubbar, helt enkelt för att spelarlicensen ägs av klubben och inte av Internationella ishockeyförbundet eller av spelarrepresentanter. Hur blir det för dig där? Nu förstår jag att avtalet är liksom brutet, men transferkortet för dig, är du fri att röra dig oavsett var du vill i världen? Det har ju ryktat till exempel om att du är klar för Zürich i schweiziska högsta ligan.
Ja, men jag är fri att spela vart jag vill kommande nästa säsong.
Jaha, och då blir det Zürich eller?
Ja, vi får se, men det är väl inte helt omöjligt att det blir någonting i Schweiz, absolut inte.
Nej. Vi ska prata lite mer om framtiden och även din NHL-karriär alldeles strax och det kommande VM och grotta ner oss ännu mer där, men jag tänkte bara fråga om vi hoppar tillbaka till avtalet, för enligt sajten Cap Friendly så har ju du under dina år i Nordamerika samlat ihop drygt 28 miljoner kronor. Sen förstår jag att inte hela det beloppet ramlar ner i dina fickor. Det är ju skatter, agentarvoden och allt annat som skalar ner den där siffran. Men var det lättare att lämna KHL med vetskapen om att du redan tjänat en i Svensson ögonsätt och finhack och dessutom har säkert 10 år kvar på karriären? Att du har liksom en ekonomisk trygghet där?
Ja, men jag tycker lite grann också att jag hade nog i en sån här situation för mig personligen så spelar inte pengarna som stor roll liksom, utan nu valde jag att göra så här och jag vet inte hur situationen har sett ut om jag hade kommit från allsvenskan och det var mitt första år. Jag hade säkert gjort samma sak ändå, men det är lätt att sitta här och svara på nu, men för mig var inte pengarna någon fråga i det här, utan det var mer att visa liksom ett ställningstagande och det här är ingenting som jag ville stå bakom eller vara en del av.
Nej, och det ska du ha all respekt för, och du har ju fått det av väldigt många, och jag vill bara flika in det också att jag ger dig den till 100% från mitt håll här också. Och du verkar ju ha en moralisk kompass som väldigt få andra, Lukas. Var kommer det ifrån? Är det uppväxten? Är det ett personlighetsdrag? Finns det folk i hockeyvärlden som har influerat dig, om du ska få svara på det själv?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men jag har haft... Det är väl uppväxten då kanske. Jag har haft en bra uppväxt och ja, det är en svår fråga, men jag har väl haft en fin familj som har visat en rätt väg i livet, så jag får väl säga det då.
Ja, fint. Skulle du kunna tänka dig att spela i KHL i framtiden om världsläget förändras?
Nej.
Vill du motivera ytterligare, eller talar det som Ryssland har gjort för sig självt?
Nej, jag tycker det talar ganska mycket för sig själv.
Ja, vi var ju och touchade lite vid det i alla fall, om var du ska spela nästa säsong. Sportexpressen har ju skrivit om det att ja, nu ska du ner till Alplandet och spela under Rickard Grönborg om han står kvar på den här tränarbänken i Syriers nästa säsong. Det har funnits en dialog där i alla fall, eller?
Ja, men vi har haft en dialog, absolut. Och sen får vi se vad det blir, men det är väl jag hoppas få ha någonting klart där ganska snart.
Men det är ingenting påskrivet.
Vi får se vad som händer här kommande veckor.
Okej. Sverige då? Du var aldrig spänd på att få se vad det var för erbjuden som kunde ramla in där och kanske spela i SHL kommande säsong?
Nej, alltså. Det hade varit jäkligt kul att lira i Sverige och SHL. Men jag känner att jag vill fortfarande vara... spela utomlands några år till och testa på det. Men det känns spännande att vara utomlands lite till i alla fall.
Jag kan tänka mig att Skuggan och Engman i Luleås ledning ändå har slagit en pling till dig och frågat, du, ska du inte joina oss för 22-23 säsongen?
Ja, men de har hört av sig, absolut. Men jag var ganska tydlig med dem också och sa som det var. De förstod nästan också det, men de hörde av sig. Men vi har haft ändå lite kontakt där. Man håller kvar lite kontakter och så här sen man bara har spelat sist. Så kontakter har funnits där, absolut.
Ja, du är ju inte lastgammal direkt, 26 bast. Så du ser några år till i Europa och kanske även Nordamerika. Är det fortfarande en dröm att återvända dit och slå sig in i NHL och kanske få vara ordinarie mer permanent än vad du var. Nu var det ju 2,5 år som du var regelbunden när du spelade, men att hitta kanske en mer kontinuitet i det hela.
Alltså jag har som inte satt stängt några dörrar någonstans egentligen, utan rätt öppen och få se lite grann vad som händer här med i framtiden. Och inget jag har tänkt på egentligen så, utan fortsätta lira på och ha skoj på vägen, och sen får man se vart man lirar.
Men jag kan tänka mig att för att det ska vara aktuellt så vill du ha ett envägskontrakt så att du inte behöver skickas ner till AHL.
Ja, alltså det är ingenting som jag har tänkt på, men om det skulle visa sig att det skulle bli NHL, så då är det ju klart att då ska det ju vara ett envägskontrakt. Absolut, så är det.
Nu sitter du och jag spelar in det här precis innan match 6 mellan HV71 och Björklöven i allsvenska finalen. Så eventuellt kan Björklövens säsong gå över. Ja, eller så kan det vara en match 7 faktiskt i Jönköping fredag kväll. Så vi ska inte prata allt för mycket om Björklöven här och deras serietillhörighet. Men med tanke på att du är från Umeå, jag vet att du har en bra relation med sportchef Per Kente. Har det någon gång funnits en tanke på att kanske ska dra på med den där Björklöven-tröjan ändå snart?
Jo, den tanken har funnits några gånger faktiskt. Det har alltid varit en dröm för mig att lira i Björklöven. Liksom. Det är de jag är uppvuxen med. Och där man hade massa idoler när man var liten. Så självklart har det slagen och slår den fortfarande såklart.
När var senaste gången du tänkte den tanken?
Ja, jag brukar tänka den lite nu och då faktiskt. Och det blir inte mindre av att man brukar vara och käka lite lunch och middagar med Kent. Och det brukar man brukar snacka hål i huvudet på en. Så det kommer lite nu och då, får jag lov att säga.
Så han försöker dra dig tillbaka till Umeå och Björkarnas stad?
Ja, men han drar i det mesta tycker jag.
Okej. Men Björklöven är ändå din klubb, trots flera fantastiska säsonger med Luleå i SHL där du slog igenom som seniorspelare.
Ja, alltså jag har trivits otroligt bra i Luleå. Underbar tid och kvar mycket vänner både på och utanför hockeyn där uppe. Men Umeå ändå, jag bor i Umeå, jag har min familj i Umeå och som jag sa, jag är uppvuxen med Björklöven. Så det hade varit otroligt kul att få lira någon gång i just Björklövens Sverige såklart.
Men med tanke på dina täta förbindelser med den klubben, 2010-2011 när du bestämmer dig för att flytta till antagonisten Skellefteå som juniorspelare. Vad minns du från den tiden? Det var ju mycket vatten runnit under broarna. Det är över ett decennium sedan, men det är ju ändå ett infekterat klubbval får man säga.
Ja, när du säger det så är det ett tecken på att jag håller på att bli gammal. Men, nej då, men där och då så var ju Löven, de var ju på väg i konkurs då. Och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Det var ju lite frågetecken som behövde rätas ut i föreningen där. Så då gick jag till Skellefteå och spelade några år där i juniorerna och sen flyttade jag upp till Luleå efter det. Och det är väl inget mer med det liksom, utan det var, jag var ju väldigt ung och det var ingen som hackade på mig för att jag gjorde så när det...
Nej, jag tänkte fråga om det. Du var 15-16. Var det ändå några som hörde av sig och tyckte att du gjorde helt fel och att du kanske fick mycket skit från supporterna?
Nej, det fick jag inte. Det var absolut inga skit eller så av det jag vet i alla fall.
Att det blev Luleå där då. Du får ju faktiskt A-lagsdebutera i Skellefteå säsongen 12-13. Men det är ju ett av de mest stjärnspäckade upplagorna som SHL någonsin har sett. Hur bra Skellefteå var där i början av 10-talet. Var det därför du valde Luleå också, för att du insåg att okej, vägen fram här, den är alldeles för snårig för min del?
De hade ju, det är exakt som du säger, de hade ju truggit stjärntätt gäng och komma in som ung grabb där med galler och försöka slå sig in mot de spelare som fanns var inte den enklaste uppgiften. Och men då blev det som det blev, och tog ett snack med agenten, och sen ringde Lars Ostenbergström mig, och efter det så kändes det helt rätt att åka upp till Luleå, och ja, det ångrar jag ingenting av, utan jag hade fantastisk tid uppe där i Luleå, så det var, för mig så blev det en helt perfekt flytt att flytta upp till Norrbotten.
Nu är inte Luleå och Skellefteå lika stora rivaler som Skellefteå och Björklöven är, men det är ju ändå två Norrlands rivaler, får man säga, Norrbotten mot Västerbotten. Och du hade precis breakat i seniorsammanhang. Var det några Skellefteå-supporter som var sura på dig?
Nej, det tror jag inte.
Du var för ung kanske för dem.
Ja, jag tror nästan också det. Och det fanns väl ingen sociala medier då heller. Så,
det var typ bilderboken väl, då, som fanns då.
Ja, nej, men jag gjorde väl den flytten under rätt tid. Men det är ju såklart att... någonstans så måste man ju se efter sig själv, och jag kände att för mig så var det bästa alternativet att flytta upp till Luleå, och det känns som så efterhand också att det blev rätt.
Mm. Du inser att det är 13-14 när du väl väljer Luleå, då var nog Twitter och Instagram i sin linda, så det fanns mer sociala medier än bilderboken som jag nämnt där, men en annan sak. När du väl drar över till Nordamerika, då är det ju Carolina Hurricanes som har dina rättigheter, och du är ju uppe i NHL, och sen så slussas du ner till AHL och studsar lite mellan ligorna innan du verkligen tar plats 18-19 och får en hel grundserie med Hurricanes. Då var ju inte de samma lag som de är just nu, där de nämns som en av de största Stanley Cup-favoriterna, även fast de tog sig ganska långt i det här slutspelet 18-19. Men att få börja NHL-resan med Hurricane, så vad har du tagit med dig från den tiden?
Ja, men riktigt rolig tid. Jag hade många roliga år där i Carolina. Som du sa, min första riktigt fulla säsong så gick vi till konferensfinal, och det var ju då också som Brindamore gjorde sin första säsong som head coach. Och hans betydelse för den organisationen har varit enorm. Det har bara gått spik rakt uppåt liksom. Men jättefina fina säsonger där och fina år i Hurricanes.
Jag måste fråga om Rod Brindamore också. Han har ju vunnit Jack Adams Award som en av ligans bästa tränare för två säsonger sedan, och han har ju väckt så många spelare. Alltså jag tänker på typ Tony DeAngelo, som inte alls har fått att stämma tidigare i sin NHL-karriär. Nu har han slagit poängrekord för en back i Hurricanes historia, och han har ju tokhyllat Brindamore. Du som har haft honom som tränare och haft exit-samtal och utvecklingssamtal och allt vad det heter, vad är det som gör honom till en så kompetent tränare?
Ja, men jag tror att det är helheten. Han bryr sig verkligen om alla. Om du sitter på läktaren eller om du spelar i första kedjan eller fjärde kedjan, liksom, han bryr sig verkligen om alla och ser det som familjen liksom. Och just att få kunna pumpa däcken på varje individ och verkligen få ut max av, som jag tycker han har fått liksom, fått ut max av allihopa egentligen varje säsong och gjort så många spelare bättre. Det tror jag det största med han är just det, att han bryr sig om allihopa liksom. Tror det är lätt att många faller in i att ja, men kanske bara foka och bry sig om de som har störst lönekuvert och de som tjänar mest liksom. Men brinner man får just med sig hela gruppen och får med sig allihopa. Och ja, det ska en stor eloge. Han har gjort det ruskigt bra där.
Hur skiljer sig han jämfört med coacher som du har haft här hemma i Sverige som Jonas Rönnqvist, Thomas Bjurland Berglund, Bert Robertson? Man kan även nämna Jeremy Colliton som du hade en sväng i Chicago, Blackhawks också. Vad är det som sticker ut Brindamore kontra främst SHL-tränare? För jag kan tänka mig att det ändå skiljer en del i mentalitet och hur man ser på spelare och hur man jobbar med grupper.
Ja, så är det. Det är lite svårt tycker jag kanske att jämföra med SHL och NHL. Men jag hade många bra coacher i, ja men, Rönken och Bulan och Fagervall, och haft många bra coacher i Sverige liksom. Men den bästa jag haft i NHL är absolut Brindamore, utan tvekan. Och sen svårt att jämföra med SHL och NHL, det tycker jag är svårt, men i NHL är i alla fall Brindamore den överlägset bästa jag haft.
Innan vi stänger NHL-kapitlet för din del och tassar vidare till VM och sen avrundar den här podden, så hur ser du på sortin från världens bästa hockeyliga? Du tradar till Florida och sen blir en sväng i Chicago och sen tillbaka till Florida. Det blev ingen riktig stabilitet där sista åren.
Nej, det blev lite hattigt där. När jag första gången blev tradad till Florida så kändes det bra. Kom in bra där, men sen bröt en pandemi ut och han bara var där i någon vecka innan pandemin bröt ut. Och sen blev det ett slutspel i bubblan då, den säsongen, och åka dit. Och ja, men det var som att komma in i ett nytt lag, men man inte riktigt kände någon i laget, utan man var så kort sväng där innan pandemin. Och sen bubblan, och sen fick GM en efter det slutspelet, fick GM i Florida kicken och en ny GM kom in, och då blev det Chicago. Ja, men fick det inte riktigt att stämma i Chicago, varken jag eller laget, och det blev lite rörigt. Och sen tillbaka till Florida, ja, det blev som du sa, det blev lite hattigt och mycket flängande, så det kändes som att det var dags att ta lite, ja men, ny sats i Europa igen då.
Vad var tanken när du drog ifrån Nordamerika att ja, men nu ska jag köra en säsong i Europa och sen försöka studsa tillbaka?
Nej, egentligen inte, utan jag såg det mer som att ja, men nu får vi börja om här och sen får man se vart allting tar vägen. Utan jag hade inga planer på att jag skulle tillbaka eller att jag ska tillbaka, utan jag gnuggar på här nu och sen får man se, som jag sa innan, vart framtiden tar en, utan det är bara att glugga på med och ha kul på vägen.
Ja, och jag tror att jag talar för hela svenska folket när jag säger att jag hoppas att ni får kul i Tammerfors också, där ni kommer att först gå in i gruppspel och sen hoppas vi på ett långt slutspel och VM-guld också. Vad ger du för chanser? Vi vet ju att till exempel Ryssland är ju inte med. De har ju uteslutits ur de sammanhangen på grund av invasionen i Ukraina, men det är ju en tuff grupp ni är i, minst sagt, med Tjeckien, Finland, USA. Sen är det ju några så kallade blåbärsnationer, men det är inte helt lätt att ta den där första platsen.
Ja, men vi åker dit för att vinna VM-guld. Det är vårt mål, absolut. Sen möter du många bra lag. Det kommer vara otroligt tufft och hårt på vägen fram, men det är det vi har i sikte, och det är det vi jobbar för varje dag nu och bli bättre hela tiden. Och sen vill vi vinna VM-guld i Finland. Det hade varit otroligt häftigt.
Vad talar för att du går in i samma målstim som under OS då, när du pangade dit 5 baljer på 6 matcher?
Ja, men det är bara fortsätta skjuta, och sen samma sak här. Jag hoppas att känns som personligen också att det bara blir bättre och bättre. Och det jag siktar på och vad som bäst är om några veckor. Och spela min bästa hockey för säsongen. Så bara fortsätta och skjuta och gnugga på helt enkelt.
Lukas, stort tack för att du gästade Hockeypuls podcast och all respekt för det ställningstagande du gjorde när du valde att lämna CSKA Moskva och KHL och åka hem till Sverige. Så tack för båda delarna kan man säga.
Tack själv Adam.
Yes, och med det så återstår bara att tacka er lyssnare som hängt med i det här avsnittet. Väldigt roligt det. Och ni får jättegärna höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller på Instagram, för där heter vi Hockeypuls. Vi finns där sedan några veckor tillbaka. Det kan ju faktiskt vara så att ni har någon gäst som ni jättegärna vill lyssna på i framtiden där ni känner, oh, han eller hon borde Adam intervjua. Det kan också vara så att ni har tankar om innehållet, NHL-puls eller de här gästepisoderna. Det välkomnas. Det är alltid bra med input från er lyssnare. Med det sagt, hoppas att ni har det bra där ute i Hockeysverige. Trevlig helg på er. Vi är tillbaka nästa vecka igen med två färska avsnitt. Så, säger vi puss och kram. Hej hej på er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.